Vad sa du?
Alltså att du ser ut att ha en ganska bra anteckningslista inför dig.
Ja, men jag har också fyra papper framför mig med helt olika anteckningar. Och det finns inget system för var jag börjar någonstans.
Nej, det hade du ju räknat med. Men det tror jag att lyssnarna också räknar med efter avsnitt ett där vi på gott och ont outade hur det såg ut med dina på förhand nedskrivna anteckningar och idéer kring vad som skulle tas upp i avsnittet. Mm. Och det är något bistra facit på hur mycket av det som dök upp. Så jag räknar med att det är mängder med idéer, men kanske inte liksom så här att det är punkt 1, 2, 3.
Nej, och jag tror inte ens att det där, alltså man kan nog dra way tillbaka mer än avsnitt 1, utan typ alla poddar jag någonsin har gjort, så är det nog mycket anteckningar och lite som har faktiskt kommit in i inspelningen.
Vilket är fine, för att kvaliteten på contentet har inte påverkats märkvärt av det.
Fast det vet jag inte, det kan ju vara alltså monströs. Min kompis Charlie, som du också har träffat. Ja. Vi kanske har hänvisat till honom någon gång i den här podden tidigare. Men,
Lyxfällan Charlie.
Jag tror att...
Men svenska folket så är det ändå...
Så är det ändå Lyxfällan Charlie, absolut. Jag är helt med. Jag vet inte om Charlie skulle helt skriva under på det. Men ja, jag är helt över...
Det är klart, han har såklart haft ett helt annat liv också. Gjort andra saker än Lyxfällan.
Jag tror att han föddes för att göra Lyxfällan.
Tror du?
Ja. Nej, jag skojar bara. Vi har känt varandra länge. Innan Lyxfällan också. Jag vet fan inte varför jag går det här spåret. Men jag skulle komma till vad. Charlie sa i alla fall, och nu blir någon sorts not so hidden brag, för det handlar om ett beröm till mig. Han bara, du är ju bra på att göra poddar, bevisligen, sa han till mig. Varför anstränger du inte för att göra en bra podd på riktigt, sa han. Han tycker inte att jag förbereder mig, utan att jag bara tar saker på uppstuds.
Det kan nog... Bitvis, alltså jag ser ju att du har förberett dig. Jag ser ju papperna och anteckningar. Du har fler saker antecknade än mig. Men du är ju väldigt, väldigt duktig på att liksom bara winga och liksom improvisera och landa där det landar på något sätt så. Men det kan mycket väl vara som så att Charlie har en poäng i det. Tänk om du hade varit världens absolut bästa poddare utan tvekan, om du hade prickat av alla sakerna så. Det kan inte jag veta. Mer än att alltså, jag hade lyssnat oavsett så.
Ja, det är fint.
Jag har ju lyssnat på den Erik som har poddat utan strukturen.
Ja, det är fint att höra. Men och tack och sådär. Och jag tror inte att jag var väl så här. Det är nu jag ska göra någon sorts The Office grej bara, och typ låtsas som jag är falskt ödmjukare. Men jag tror verkligen inte att det hade varit världens bästa poddar, och det var inte dit jag skulle komma, utan det här är en så jävla bra segway.
Aha.
Till att prata om varför vi inte har
släppt något nytt avsnitt.
Exakt. Så jag tänkte att du får prata lite om det här.
Ja, men absolut, för den uppmärksamma så har det ju dröjt kanske lite längre mellan avsnitt nummer 4 och avsnitt nummer 5 nu, för det här är ju alltså Kulturella Kings nummer 5 då. Och vi har väl haft en uppfattning av och till att ljudkvaliteten svajat något eller varit något ojämnt så. Och konstaterat att vi har ju all möjlighet i världen att faktiskt ha en högre ljudkvalitet när vi spelar in. I och med att vi bägge två besitter inspelningsutrustning som faktiskt är av högre kvalitet än den vi har använt oss av.
Så är det ju verkligen. Och det är ju också lite så här, om vi nu ska gå tillbaka till det här, så här, varför gör man inte saker ordentligt? Så har ju jag oftast varit av den här, jag vill ju fan bara trycka på den jävla knappen och sen spelar vi in och så är vi klara och sen skriver man ut med skiten.
Ja, och lite... Ja. Det är väl också anledningen till att jag började göra podd från första början, för att liksom så här processen från det att man har kommit på en cool låtidé är alldeles för lång och långsam och uttråkande fram tills dess att det finns en färdig produkt av redan. Medan podd går jävligt snabbt. Många gånger i alla fall så. Har man tur och det flyter på bra så liksom, då kan du ha en färdig produkt direkt efter.
Ja. Jo, men så är det. Och jag menar, det är ju det häftiga med det som tilltalar mig lite med till exempel punken som jag är uppväxt med. Ja. Är ju att i princip så kan du ju ta en elgitarr och sen, om du nu har en elgitarr då, och sen bara ta en gammal bandare, trycka på record and play och spela in det. Ja. Men för att du kan få ut en låt så enkelt idag.
Absolut.
Men om du nu sitter på en bra inspelningsutrustning och liksom du vet ett mixerbord med liksom lite kanaler och liksom lite bättre grejer, så är det ju alltså mycket bättre att använda dem och lära sig de grejerna istället för att bara trycka på record and play på bandaren.
Absolut. Men samtidigt så är det ju lite fusk att vara insatt och kunnig.
Jo, men
vilket jag argumenterat för tidigare.
Ja, nej, men bara för att liksom sammanfatta det här någonstans. Att det här blir väl någon sorts nylansering av podden?
Absolut. Nu ska vi upp i auditiv kvalitet.
Ja.
Men samtidigt behålla samma höga kvalitet som vi hade contentmässigt.
Det är tanken.
Ja.
Och med det sagt så är ju det här Kulturella Kings och du är Joey Borderline och jag är Erik Rosenberg.
Absolut, så är det.
Fan, det där tyckte jag var en fin inledning av oss.
Det tycker jag.
Om jag får klara mig själv lite på rösten.
Givetvis, och mindre meta än vanligtvis.
Ja, men vi är bara några minuter in i inspelningen så vi kommer inte hinna meta.
Vi hinner, ja. Absolut. Men du hade väl en tanke kring vad vi skulle ta upp av av kulturella upplevelser sen sist.
Mm, absolut. Jag tänkte börja i tv-serievärlden.
Ja.
Har du någon relation till Mike Flanagan?
Alltså regissören? Ja, det har jag. Ja. Jag vet exakt vem det är. Mm. Och jag tror mig veta var du är på väg som. Du nämnde tidigare att du ville prata skräckserier. Mm. Och Mike Flanagan, för den oinsatte, är då alltså han som har skrivit eller skapat bland annat The Haunting of Hill House, Haunting of Bly Manor och sen även vad hette den tredje som han gjorde därefter? Den med
Midnight Mass.
Ja, jag vill säga att han gjorde en där innan också. Men ja, det är bland annat de tre då.
Fall of House Usher också. Det sista han gjorde också.
Precis, det är den sista han gjorde, ja. Så bland annat de fyra då, plus att han har gjort ett gäng olika skräckfilmer då också. Mm. Bland annat Gerald's Play.
Kan vara. Midnight Club är också Flanagan. Och det grejen är så här, Flanagan gjorde en och Guillermo del Toro gjorde en serie ungefär samtidigt och jag vet inte vem som gjorde vilket, men de släppte två stycken ungefär samtidigt där också.
Ja. Alltså skräckfilms- och skräckserieregissör då, som tenderar att också använda sig av sin fru som återkommande skådis och hyfsat återkommande cast eller ensemble i de olika projekten.
Bland annat IT-skådisen är ju återkommande till exempel.
Ja.
Som jag aldrig kommer ihåg vad han heter. Men det är också en grej så här att vi ska inte bli den här podden som var, det var han som var i hand, men nu har vi ändå satt att vi faktiskt pratar Mike Flanagan här.
Ja, så Mike Flanagan är alltså en av de stora inom skräckfilm och skräckserier idag och en av de som gör det bättre helt enkelt.
Jag tycker att han gör det bäst. Och jag ska också säga så här. Ja, han, när det gällde Haunting of Hill House,
ja,
så skapade han inte, alltså han skapade serien. Men det,
ja, men det fanns på, redan sedan innan.
Det bygger på en klassisk bok som sen har filmats i två omgångar. En svinbra 60-talsversion och en horribelt dålig 90-talsversion.
Det är korrekt, ja.
Ja.
Men som serie så är den just, det är så mycket mer än de här filmerna. Så det, för då filmerna är vadå, en och en halv timme långa?
Mm, något sånt där.
Serien är det 8 eller 10 avsnitt?
Jag tror att det är 10 tims långa avsnitt. Ja. Give or take some. De varierar lite i längd faktiskt.
Oavsett vilket, säg att det är 8-10 timmars story han har gjort av Haunting of Hill House kontra den där en och en halv som fanns tidigare. Så att jag tycker ändå han bör krediteras för att ha skrivit det som idag är Hill House.
Mm. Helt med på det. Och det är faktiskt inte det här som är grejen. Jag tycker ju att Mike Flanagan, eller rättare sagt Haunting of Hill House, ja, är den bästa serien som någonsin har gjorts. Nu brukar folk retas med och säga såhär, men imorgon kommer du tycka något annat. Imorgon kanske jag tycker något annat. Men troligtvis så är det just på den punkten.
Ja, alltså
kommer jag inte ändra mig.
Jag måste ändå säga att jag har faktiskt hört dig i 3-4 års tid säga just det här om att Haunting of Hill House skulle vara den bästa serien eller en av de absolut bästa serierna. Så. Och jag är faktiskt fullt benägen att hålla med.
Mm.
Det är en, vad heter det? Det är full pott på den faktiskt.
Ja, men det är det som är grejen. Den är så jäkla bra komponerad från början till slut.
Ja.
Och den tappar aldrig någonting efter vägen. Och just det här att den är på ytan en klassisk spökhistoria, men samtidigt ett familjedrama och samtidigt en av de vackraste kärlekshistorier som har skrivits, tycker jag.
Absolut. För att Haunting of Hill House, det vi gillar med den är inte bara att den är klassiskt skräck eller klassiskt obehaglig så, utan det är ju liksom att man får följa sviterna av ett familjetrauma, så hur de olika personerna i familjen då lever med följderna av att något jävligt hemskt och terroriserande händer dem tidigare i livet. Och det är väl liksom hela den här karaktärsutvecklingen och på individnivå men också på en liksom så här kollektiv nivå som är det som gör serien till så jävla bra. Men även utöver liksom själva storytellingen så har den ju något visuellt över sig som verkligen fascinerar och imponerar. Bland annat så har du ett avsnitt, kan heta The Two Storms eller något sånt där.
Begravningsavsnittet.
Ja.
Ja, utan, och det är ingen spoiler egentligen att det är en begravning.
Liksom. Nej. Så,
halva jävla serien utspelar sig på en begravningsbyrå nästan. Tänkte jag,
ja.
Så,
men, ja. Men jag tror att det kanske är avsnitt 6 eller något sånt där i serien som heter Not the Steel med Two Storms eller så. Som är filmat på ett sätt som ser ut att vara en enda tagning då. Mm. Så att du har en 50 minuter lång scen.
Och det är ju så inte jävla det, men det känns så. Men ja. Den är alltså helt, jag håller med, det är otroligt bra.
De får att se så ut. Vilket, det var första gången jag någonsin såg något liknande.
Mm.
Och det avsnittet kan jag se hur många gånger som helst utan att tröttna på det. Och det är inte bara för att det är visuellt coolt, men också just för att själva storyn hela tiden är häftig och varenda detalj är välgjord.
Jag håller med. Och det, alltså, det är till och med så att liksom, jag får nästan så här gåshud nu när vi pratar om det. Mm. För perfektionen. Och samma sak, det avslutande avsnittet. Återigen, inga spoilers här. Men hur allting knyts ihop så otroligt, otroligt. Man tänker ända in i slutet, så här, hur ska de få ihop det här? Och varenda tråd tas om hand om.
Ja, det är ett mästerverk så.
Ja.
Och det är någonting man verkligen bör se, även om man inte liksom är ett skräckfantast så.
Mm.
Alltså, gillar man bra film, gillar man bra serie så bör den ses.
Verkligen.
Och det är också... För mig personligen, varje gång som någon säger att de gillar skräck, så är det min första fråga. Okej, så här, varje gång som man diskuterar filmtips eller serietips och någon nämner att de gillar skräck, då är min första fråga alltid, har du sett Haunting of Hill House? Och de flesta säger ja, den är så jävla bra.
Och jo, och jag håller med. Och det där är grejen, att det finns ju två regissörer / producenter som verkligen har den där grejen hos mig, som har haft det. Och det ena är Mark Flanagan.
Ja.
Och det andra är just Guillermo del Toro. Som har gjort bland annat Barnhemmet, som jag också håller som en av de bästa skräcksfilmerna som någonsin har gjorts. Han har gjort Devil's Backbone. Pans labyrint är väl det som han har blivit mest känd för egentligen.
Ja, det har jag också för mig att det var liksom det som var typ mest uppmärksamma så. Och jag måste säga att jag hade väldigt svårt för Pans labyrint. Jag har sett den 2 eller 3 gånger. Jag har inte riktigt fattat storheten i den. Jag vet inte vad det är jag missar där.
Men jag håller nog med dig. Den är ju otroligt snyggt gjord.
Ja.
Men jag förstår vad folk gillar. Men det är också så här, jag tycker inte heller att det är hans mästerverk. Jag tycker ju att Barnhemmet och just Devil's Backbone är hans två stora. Men sen tycker jag också att sättet han berättar saker på. Crimson Peak, som jag såg nyligen också, alltså långt senare den kom,
ja,
är också så här visuellt så jäkla bra gjort och presenterat.
Jo, men absolut. Alltså Barnhemmet är väl den som tilltalar mig mest och någonting som jag minns väldigt tydligt så, för att den vet jag att så här, när jag gick i högstadiet och man pluggade spanska, då såg vi Barnhemmet på spanska lektioner så.
Det är ändå, tycker jag,
det är ändå en achievement när du gör en så pass bra skräckfilm att den blir undervisning.
Ja. Men det är också, det där är så jäkla fint, för jag menar, Barnhemmet har ju också, precis som när vi pratar Flanagan, så har du liksom en grund i att den egentligen, ja, på ytan så är det också en klassisk skräckfilm om liksom någon sorts, du vet, hemsökt hus så där. Men det handlar ju också om så här, sorgen i att förlora ett barn. Och Devil's Backbone, hade du sett den?
Nej, jag har inte sett Devil's Backbone.
Nej, den är också så här, den har väldigt mycket, tycker jag, likheter med Barnhemmet, men också så där, hur drabbar, för den utspelar sig under spanska inbördeskriget.
Right.
Hur drabbar krig barn och liksom de trauman med liksom PTSD och så. Och sen landar det också i en klassisk spökskräckfilm. Jag tycker också att det är så häftigt att göra den typen av berättande.
Och det är väl där som vi får bra skräck i regel. Mm. När det finns en tillräckligt bra liksom bakgrundsstory.
Mm.
För liksom bara att familj flyttar till ett hus och det visar sig att det spökar, det blir ju i regel inte så jävla bra.
Nej, det blir odynamiskt. Och det här är roligt, vi har inte ens kommit till vart jag vill komma med det här.
Nej.
För att jag vill komma till att jag precis häromdagen började kolla på en ny serie.
All right. Vilken serie har du börjat kolla?
From på Netflix.
Aldrig hört talas om.
Nej.
Vad är det för någonting?
Det hade inte jag heller. Den spelades in typ 2022 tror jag. Okay. Första säsongen, jag tror att det har kommit två säsonger än så länge, den tredje under inspelning.
Ja.
Det finns en säsong nu som precis har kommit ut på Netflix, den legat på, tror jag, på C More tidigare.
Okej, okay. Är det en Mike Flanagan-serie?
Nej, det är, nej. Inte det. Det är en Bröderna Russo-serie om du känner till dem.
Känner inte till dem?
Nej, de har gjort lite blandade grejer, men det här är i alla fall Bröderna Russo. Och när jag läste lite om den så sades det så här att ja, men det här ska vara en någon sorts lost, liksom lite lost-känsla. Men när vi såg den så var det så här, nej men det här är inte lost, det här är mycket, mycket mer Stephen King över hela.
Right.
Premissen är den här att en familj kommer ut och kör med sin husbil,
mm-hmm,
och kommer körande och passerar en liten, liten by i USA.
Mm.
Och så de säger, det här är bara en jävligt konstig by, vi kör rätt igenom och fiskar vidare. De var tvungna att vända på grund av storm.
Mm-hmm.
Och stannar då och frågar den här lokala sheriffen i nutid, vart... alltså hur kommer vi upp på motorvägen? Och sheriffen tittar lite konstigt på dem. Allting är ju så lite suspekt känsla. Ja men ni kör vidare där, ni tar höger och så kommer ni upp på motorvägen. De kör vidare, kör rakt på. Och plötsligt är de i den här byn igen.
Okej.
Okay. Utan att ha svängt någon gång.
Mm.
Så de bara, det här är ju jävligt konstigt. Ja, vi måste ju ha missat avfarten och vi måste ju ha kört runt någonstans. Vi kör på vidare bara. Och kör vidare. Och du
hamnar
förstår.
I byn igen. Fattar.
Och då blir han så här, vad i... helvete är det här liksom. Så han vänder husbilen, ska köra ut åt andra hållet.
Ja.
Och hamnar, jag ska inte avslöja för mycket, men han kör av vägen i alla fall.
Okej.
Med husbilen typ i en olycka. Och den här polisen då sheriffen dyker upp.
Ja.
Och säger så här, jag ska hjälpa er. De har blivit lite skadade, och nu ska jag inte gå in på så mycket detaljer, men de har blivit lite skadade. Han säger bara, jag ska hjälpa er, ni ska komma till byn, men vi måste lösa det här fort, för det här blir jävligt mycket problem.
Right.
Och väldigt snabbt kommer det fram till att alla, nu kommer jag spoila lite, men bara själva premissen för serien.
Yeah.
Alla som är i den här byn har råkat ut för samma sak som dem. Att man kommer till den här byn och man kan inte komma därifrån. Ingen är uppväxt i byn från början.
Okay.
Utan byn typ finns inte. Alla kommer från olika ställen. Ingen kan ens säga så här, den här byn ligger här. Utan de har liksom, deras resa har gjorts på olika ställen i USA.
Det här låter asbra.
Ja, det är så jävla bra premiss. Och grejen är att någonting händer på nätterna. Alltså det kommer, de är så här, på nätterna måste man vara inlåst och stänga sig, för då kommer det monster. Och verkligen...
Minecraft.
Ja, men lite Minecraft. Och verkligen så här typ horribelt, vet, sliter sönder folk. Alltså det blir en gårfest verkligen.
Right. Serien heter From.
Ja.
Var sa du att man kunde streama den?
Netflix.
Netflix, okej. Okay. Ja.
Och men så här, nu har vi sett 5 avsnitt. Första 2 avsnitten mästerligt bra. Alltså du vet så här, riktigt bara så här, jävlar, det här är Mike Flanagan bra.
Det låter asbra. Ja. Det låter sen Mike Flanagan bra.
Sen kommer det 3 avsnitt som mer är, du vet, J.J. Abrams Lost. Du vet så här, lite så här, nu ska vi vara lite mystiska, men det transporterar inte serien så jävla mycket framåt egentligen.
Okay.
Så nu har vi efter 5 avsnitt så här, nu får de dra in någonting nytt, för att de hade oss verkligen från början.
Ja.
Men de är på väg liksom att tappa oss lite här.
Det är ju tråkigt, och det är väl tyvärr ett rätt vanligt återkommande fenomen inom skräck, både som film och som seriekoncept, så att många gånger, även när det börjar lovande, så blir det förr eller senare pajigt. Det tappar i någon form av antingen spänning eller intensitet, eller i trovärdighet, eller att liksom detaljerna kring det som har varit obehagligt blir bara sämre och sämre uppbyggda, eller de liksom blir mer och mer överdrivna på ett sätt som gör att det inte längre känns som en värdig skapelse på något sätt. Och det är väl i princip bara Mike Flanagan nu för tiden som gör någonting i regel som känns hållbart så.
Exakt så, och jag vill också återigen bara slänga in Guillermo del Toro där också, men i sak har du rätt tycker jag.
Och tyvärr så skulle jag säga att inte ens Mike Flanagan lyckas med det varje gång heller.
Nej.
Han lyckas med det väldigt bra i Haunting of Hill House. Jag tycker han lyckas med det bra i
Usher.
Exakt. Ja. The Fall of House of Usher. Men det han gjorde däremellan tyckte jag inte höll lika bra.
Nej, alltså grejen är, det är lite otacksamma med, hade Bly Manor kommit före Haunting of Hill House
så hade den kanske bedömts annorlunda.
Ja, för det är en bra serie. Det är inget mästerverk, men det är en bra serie. Men nu blev det så jävla långt fall från, som vi sa, alltså en felfri serie. Ja. Midnight Mass, superbra, men också lite sådär... Det är lite långa transportsträckor med mycket prat i liksom, bitvis. Och sen kan också kan tycka att det är lite billigt hela liksom, hur han knyter ihop det sen.
Stundvis kanske ja, men jag tyckte bättre om Midnight Mass än Haunting of Bly Manor faktiskt.
Ja, det, jag köper det 100%. Jag är med på den också.
Problemet i stort för min del med Haunting of Bly Manor är just det att den marknadsfördes väl som en uppföljare till Haunting of Hill House. Ja. Ett tag till och med som att det skulle vara säsong 2 på Haunting of Hill House. Ja. Och jag trodde verkligen att jag visste exakt vad som skulle ske efter Haunting of Hill House. När det var klart att den här serien får en uppföljare eller så. Och jag trodde ju i min enfall att det som skulle ske efter Haunting of Hill House var att vi skulle få ta del av de andra böckerna som finns, som har en tydlig anknytning till Haunting of Hill House. Det är som så att en av de här barnen i den terroriserade familjen har blivit författare på senare dagar. Där han skriver om massa hemsökta hus han har besökt, och det första riktiga storsäljaren han fick till var just Haunting of Hill House då, inom den här berättelsen. Så. Och sen ser man när han är ute och besöker hemsökta hus att han har en hel vad heter det? Bibliografi.
Ja, en backkatalog.
Så exakt, ja. Precis. Av andra Haunting of som han har skrivit så. Och jag trodde då att nästa liksom så här, säsong av Hill House, eller nästa liksom så här uppföljare eller nästa liksom steg i det hela skulle vara att vi får en av de andra böckerna då helt enkelt. Och därigenom också en tydlig koppling så till personerna som är med, i och med att det är en av de här barnen som har skrivit, utan att det på något sätt skulle vara lidande av det eller de öden som drabbar eventuella andra karaktärer i Haunting of Hill House-serien. Men det blev det ju inte, utan nu blev det något som inte alls hade koppling till Hill House. Men man man gjorde en cash grab namnmässigt. Ja. Och marknadsförde som Haunting of.
Ja,
när det inte alls har koppling till.
Att det, ja, för att man hittade ju en annan bok bara som har skrivit någon helt annan person som utspelar sig i England, och så bara, nu kör vi den här istället. Och jag håller med dig. Det dummaste de gjorde i hela den där grejen var inte att de ens valde att filma serien, utan just att de kallar den för Haunting of. Jag tror också, jag håller med dig 100% där.
Sen är det ju många skådespelare som återkommer i de två. Men de är ju inte kopplade till varandra överhuvudtaget i övrigt.
Nej, och precis som du sa, att Flanagan har ju en tendens att, alltså, många av dem där återkommer ju även i Usher sen också.
Ja, och även i Gerald's Play.
Ja, igen. Och lite samma problem, om vi nu ska göra en liten avstickare från där. För jag är klar förresten med, vill jag bara säga, med From. Men se den, återigen. Jag tror att den har potential.
Alltså, jag kommer se den.
Ja. Superbra. Men en serie till som jag tycker hade en nästan fulländad första säsong.
Okay.
Sen gör man exakt samma sak som de gjorde där. Och jag är inte ens säker på att det var Flanagans fel det där med Hill House och Bly Manor egentligen.
Nej, alltså det kan ju tyvärr vara någon form av bolagsmässig deal där någon tvingar på honom att nu ska det här göras en Haunting of.
Ja,
något annat.
Han skrev ju ett kontrakt med Netflix om att göra 5 serier för Netflix, och nu har han gått till Prime. Men mig vetligen har han inte släppt något för Prime än.
Nej.
Och jag vet inte hur Prime-avtalet ser ut och hur långt det är över på vilken tid.
Det har inte jag koll på heller. Jag visste heller inte att det var 5 stycken serier som han hade avtal på med Netflix.
Så... Nej, och det var det som var så snyggt, att han avslutade. Usher var den sista.
Precis, och Usher fick han till bra.
Ja, det är det som är så coolt. Bara så här, nu, i och med att han... Jag har för mig att Hill House var den första.
Ja.
Och sätter man där ribban, och så du vet, kommer han med resten, och då är man så här, okej, du hade det där krutet, du har fortsatt okej. Men sen bara så, du vet, och då inser man sig, Flanagan, hur jävla nöjd han ska vara. Det här är mitt, liksom, mitt avskedsbrev till Netflix.
Ja, för att han slutade på, vad heter det, End on a High Note.
Ja, det får man säga.
Första och sista var kanonbra.
Ja.
Däremellan.
Ja, och då är han förlåten för allt. Alltså när han typ gör... För jag vill fortfarande säga att... Alltså, om jag nu säger att Hill House är den bästa serien någonsin har gjorts, så är Usher, alltså, i alla fall en topp 3 skräckserie någonsin.
Ja, jo, men det...
Så, sen får någon slänga... Jo, och det är nu jag kommer till... Det, bara för att ta min egen segway.
Okay.
Om jag nu säger att Hill House är den bästa, och Usher är en topp 3. Och
vilken top 3 är då, skräck.
Ja, vilken är då den tredje då? Då vill jag påstå att det är första säsongen av The Terror.
Jag har aldrig sett den.
Där har du en till.
Okay.
Och det är Prime. Den är ju svinbra. Då gjorde man det. Och jag kommer verkligen inte ihåg någon som var inblandad den där jag klasserade. Alltså i det är också mycket kända skådisar. Mm-hmm. Men inga som jag kommer ihåg. Men man tog då... Storyn handlar om de här skeppen som frös fast i isen när man skulle hitta nordvästpassagen. Alltså norr om Alaska. Och sen så gör man då en känd historia, alltså en riktig historia. Ja. Men man bäddar in det i mytologin som en skräckfilm med något liksom med monster och så.
All right. Ja. Bra koncept.
Ja, svinbra och verkligen tycker jag ror i land. Så som sagt, det är en av mina absoluta favoritskräckserier.
Jag skulle ju säga att utöver de nämnda så American Horror Story säsong 2 Asylum är väl en av de som jag tycker håller absolut högst nivå.
Alltså grejen såhär, där lite där som du sa med Pans Labyrint.
Ja.
Jag tycker Asylum var bra, men jag tycker Horror Story är så mycket mer överskattad. Ja. Alltså jag tycker nog inte om den generellt sett lika bra. Och ska jag tycka så tycker jag nog att vad heter...
Har du en annan favoritsäsong?
Ja, två kanske till och med före Asylum. Asylum är bra, men kanske
jag tror att
två.
Asylum var nummer två. Jag tror att första var...
Ja. Men jag menar att jag har två säsonger som kanske ligger över Asylum.
Okay.
Heter den Murder House eller heter den Kill House?
Murder House är första.
Ja. Mm. Den tycker jag nog är den bästa. För jag älskar, och inga spoilers, jag älskar den twisten som kommer i den som är helt makalöst bra.
Mm.
Och väldigt snyggt upplagd.
Mm.
Och sen tycker jag kanske att Coven är bättre än Asylum också möjligen. Med reservation för att jag tycker lite tuntigt när Stevie Nicks kommer in och spelar sig själv också från Fleetwood Mac.
Ja, och det gör hon ju i andra säsonger av American Horror Story också. Ja, det var just det som jag var inne på som jag inte hann med att säga än, att Coven, för den som inte vet det, det syftar väl till liksom så här häxkonst. I korta drag så mitt problem med American Horror Story Coven är att den
syftade ex-konst.
Nej, att den försöker liksom så här tilltala en svag amerikansk goth crowd.
Mm.
Och då pratar vi liksom inte legit goth, utan nu pratar vi liksom folk som via sociala medier hittat lite alternativa kläder och slightly alternativ musik.
Mm.
Vi pratar alltså inte liksom folk som faktiskt lyssnar på bandartister till med Suicide and the Banshees eller med Type O Negative eller liksom den typen.
Får jag dra en långsökt parallell och kolla om du köper den?
Ja.
Den förhåller sig till gothen,
ja,
som 50 Shades of Grey förhåller sig till BDSM.
Absolut.
Tack.
Ja, det köper jag alla dagar i veckan. Och 50 Shades of Grey är ju som bekant horribel.
Ja,
om det är inte någon som har förstått den eller insett det av ganska många anledningar så. Ska vi ta en minut på det? Varför den är horribel?
Ja, det finns massor med grejer. Jag har hört att en av kritiken den har fått är ju att den är problematisk ur ett alltså samtyckesperspektiv.
Ja.
Det är väl ena delen.
Ja.
Den andra delen är att den är så jävla tuntig vaniljversion av BDSM också.
Ja.
Och det kan vi också säga. Nu ska inte jag vara den som vad som får dina vad som får dig att ticka är väl upp till dig sådär. Så.
Absolut.
Och det menar inte dig du utan den som
man gillar det man gillar.
Exakt.
Ja.
Och det har jag aldrig, det har jag varit ganska tydlig med. Det har jag inget problem med vad vuxna människor går igång på. Det finns ingenting som stör mig där om alla inblandade samtycker och ingen annan tar skada av det, så att säga.
Lite grann så, ja.
Så är det. Men jag tycker bara att det är en tuntig och felaktig bild av hela BDSM-världen.
Och ja, utan att själv liksom vara kanske en del av BDSM-världen eller communityt så liksom så här, vad man har läst sig till i samband med att man läst om filmen så och även sett filmen så förstår jag det som att den är gravt felaktig så.
Mm.
Dels liksom samtyckesbyte som du tycker så. Men jag kommer ihåg att när jag såg den på bio, vill jag minnas, tillsammans med min sambo, så reagerade jag framför allt på att det är en scen där den ena karaktären säger till den andra huvudkaraktären att do your worst. Och då är de i ett rum fullt av olika sexliga saker och redskap. Och det är liksom se att det kan ha lagt hundratusentals med kronor på olika sexuella redskap och tillbehör så. Och hans worst, det absolut värsta han kan komma på bland alla de där prylarna är typ sex sex stycken, alltså som siffran då, rapp eller smiskningar med ett bälte.
Ja.
Hur blev det the worst bland alla de prylarna och en person som ger sken av att ha det som en extrem hobby och intresse så? Jag kan inte tänka mig att liksom någon som skulle gå in i det där rummet och liksom föreslå att det här tror jag är the worst, att någon skulle komma till den idén om att ja, men det här skärpet som jag har på mig.
Nej.
Och sex gånger. Det är just det som du är inne på. Det känns väldigt vanilj för att vara hypad som aggressivt sex.
Men det här är lite samma grej. Nu fortsätter jag med mitt elitistiska korståg.
Återigen, det är inget fel om det är som så att någon gillar det här.
Nej.
Men the worst.
Ja.
Det kan inte vara
jag the worst. Jag håller också med. Så här. Det är helt okej. Du är inte sjuk för att du går igång på 50 Shades of Grey. Men det är inte BDSM. Alltså någonstans så här, tänker jag liksom att eller, jo, det är det ju, men det är ändå inte någon sorts, det är inte det som är liksom den allmänna. Det är BDSM
på samma sätt som Bon Jovi metal.
Jag skulle just säga så här, det är lite som människor som typ lyssnar på radio och sen går de och kollar på Metallica en gång var 15 år som är jag är hårdrockare.
Ja, alternativt jag lyssnar på allt.
Och jag är hårdrockare för att de går gillar Metallica framförallt.
Ja, men lite grann den.
Ja. Vi ska prata om Bon Jovi sen också.
Det ska vi. Ja. Okej. Okay. I vilket sammanhang?
Nej, men no, jo men vi kan ska det ska. Har vi segwayen här då?
Ja, det kan vi väl ha. Bara vi rundar av med en väldigt så här, redan uttjatade spaningen om 50 Shades of Grey. Att som sagt, det hade aldrig varit samma story. Den hade aldrig sålt i närheten lika mycket. Och det hade aldrig funnits någon form av attraktionskraft hos Mr. Grey, huvudkaraktären då, om han hade varit punk. Utan det är det att han är rik.
Ja, jo, och det kan man väl också säga. Det kan man väl också säga. Det är ju inte... Så ser ju världen ganska ofta ut. Jag tror på riktigt att rika människor får knulla mer än fattiga människor.
Alltså det är ju en bra liksom, utgångspunkt i alla fall, ja, tänker jag mig.
Det skadar inte om du vill ha sex.
Nej, och framförallt tror jag att folk tänker att man som rik är lite mindre äcklig kanske. Även om det skulle kunna vara tvärtom.
Fast jag tror inte just att den kopplingen är just det som gör att de... Jag tror mer att det kanske är mer så här gold digger-grejen.
Ja.
Också. Men det kan man
då, man accepterar mer om det kommer från en rik person.
Ja, jo. Jag gillar ju att vi har släppt kulturella och bara inne på kingspåret helt och hållet här nu.
Någon gång måste vi göra det också.
Absolut. Det kommer hända igen. Men om vi nu i ärlighetens namn här, vi har ju pratat om att vi derailar här mycket. Då ska vi fan också knyta ihop tråden och det ska jag göra för att jag har lämnat en tråd öppen här.
Mm.
Jag började ju prata om The Terror.
Ja.
Och sen så att det var en jäkligt bra säsong som var topp tre då. Mm. Och då gör man samma sak nu. Hur ska det här följas upp?
Mm.
Och då tänker jag så här, vad finns det för klassiska grejer som man kan, du vet, ta och göra en grej av? Och ska man göra det som ettan, då hade jag velat gjort att man gjorde ungefär samma sak. Jag hade förväntat mig att man hittade ett riktigt spännande mysterium. Och så skapar man, vet, lite mer skräck. Man, till exempel Jack the Ripper hade varit en sak, som ett exempel.
Mm.
Man kan ta till exempel Titan. Alltså det finns en massa sådana händelser.
Så det vi tänker oss här i grund och botten som ett återkommande så här skräckseriekoncept skulle alltså vara typ... som grund och botten då, olösta mysterier slash olösta fall på något sätt. Eller liksom någon form av katastrofer som kanske inte är helt hundra hur de gick till.
Ja, exakt så. Och med reservation för att jag kan uttala namnet fel eller minnas det fel, så finns det en historia som heter Dyatlov Pass.
Right.
Som handlar om ett gäng ryska typ äventyrare och upptäckare som ska ta sig ut genom som ska skida över ett berg och ta sig till något område. Och de försvinner, ingen hör av dem och några veckor senare när man ska leta upp dem så hittas de utanför tältet ihjälfrusna allihop och utan kläder, man vet inte vad som har hänt. Den storyn
är ju en jättebra story.
Den storyn hade varit så jävla bra haft som säsong 2.
Ja.
Men vad som händer är att man tar säsong 2 av The Terror och så lägger det i något japanskt fångläger under andra världskriget. Och det, vad jag vill komma till är, man gör exakt samma sak så här. Hade den kommit före första säsongen? En helt okej skräckserie. Men den kommer som en andra säsong och det känns som, du vet, de har ingenting gemensamt utan det är bara liksom så här.
Det är liksom den svåra andra skivan på något sätt och det blir urvattnat.
Det blir jävligt urvattnat. Blir det. Så där stänger det. Nu går vi över på Bon Jovi. Eller vill du säga någonting?
Jag hade velat säga någonting mer. Tycker vi att det är okej att man gör en svagare säsong 2 eller en svagare andra platta? Eller att man försöker mjölka ur konceptet mer än vad man kanske hade material för? Kan vi i någon utsträckning förstå att folk går den vägen för att det finns en så pass kännbar ekonomisk vinning i det? Eller är det oförsvarbart oavsett?
Nej, men ja, det där är
ur ett liksom kreativt och kulturellt perspektiv.
Det där är ju svinsvårt. Alltså, om du är ett band, ja. säg att du är ett band och sen släpper du en debutskiva och så är den, det, vi har sett det så många gånger. Alltså släpper en riktigt jävla bra platta som är så här, nu ska vi slå alla på käften för att det är så otroligt jävla bra.
Och den plattan faktiskt gör det.
Ja, alltså vi har alltså på internationell nivå, så att säga, Pistols, The Clash, Ramones, Motley Crue, alltså det finns massa Kiss, det finns massa med band som har gjort det där.
Ja, jag håller inte nödvändigtvis med om namnen som nämnts, men ja, det finns massor med exempel på.
Ja, exempel. I Sverige så kan du ta alltså allt från band som vi har pratat om här, Crash Diet, Ebba Grön, Millencolin och så vidare och så vidare. Jag bara slänger ur med lite grejer här.
Några av exemplen, återigen, håller med. Men ja, oavsett vilket, ja.
Du håller med om grundkonceptet.
Ja.
Om du nu gör det där, och sen så släpper du en andra... Alltså, har du då utifrån att du sätter ribban jävligt högt, skit i liksom mina exempel, utifrån att sätta ribban jävligt högt, har du då per automatik skrivit på ett osynligt kontrakt att du är skyldig att hålla ribban så högt? För jag menar så här, det finns ju vissa gånger som man vet, bara känner att någon har släppt en platta som det där. Det här är ju en skam. Det här är ju en ren jävla skam när de släpper liksom en skiva. Du vet, det kan vara så här, ja, men nu är det bara typ så här en gitarrist kvar och så släpper man någonting som inte har någonting med det här bandet att göra. Men om samma gäng släpper en skiva som är bra, men inte i närheten av den första plattan. Det här,
jag
ställer ju kanske samma fråga som dig här egentligen.
Jag tror att du nämnde det utan att veta om det när du sa det. Har man skrivit på ett osynligt kontrakt? Kan problemet ligga att man faktiskt har skrivit på ett faktiskt kontrakt?
Ett synligt kontrakt.
Ja, där man som band många gånger kanske är tvungen att släppa en andra skiva. Mm. Även om man inte har den i sig. Eller man kanske hoppas att man ska ha en andra platta i sig, men att det dippar där. Precis på samma sätt som att Mike Flanagan då eventuellt skulle kunna ha skrivit på ett kontrakt med Netflix om att han ska göra 5 serier för dem, när han kanske inte hade 5 serier i sig för stunden. Så.
Nej, fast grejen är så, med Flanagan så tycker jag att hans lägsta nivå är ju högre. Och det är lite det här jag menar. Om man skriver på. Jag tycker ju att om Netflix har, liksom, har fått, du ska leverera 5 filmer eller 5 serier från Flanagan. Jag tycker det han levererade, även på lägsta nivån, är bara så här, han har ingenting att skämmas för. Även om alla 5 hade hållit samma nivå som hans lägsta nivå där. Så är det så här, han har levererat så jävla bra på liksom i nivå.
Absolut. Även på lägsta nivå så skulle jag säga att det är allra minst hyfsat och framförallt sett in till sin genre bättre än genomsnittet.
Ja.
Det håller jag ändå med om.
Så det blir lite... Så återigen tycker jag man faller tillbaka. Men jag håller ju med om att problemet är ju ofta det här med att man skriver på ett kontrakt på att saker och ting ska levereras.
Det lär ju vara det.
Ja. Men lite så är det också så här. Men vart någonstans... När kommer det på en nivå när man liksom har skyldig... När man är skyldig att överleverera för att man har gjort det tidigare. Lite den punkten.
Ja, det är en jättebra fråga. Och alltså, nu när vi ändå är inne på just det här kontraktsspåret så funderar jag, hur vanligt är det egentligen inom någon form av kulturbransch att man skriver på ett kontrakt för bara en enda release? Det kan ju inte vara så vanligt som vi tänker att det är egentligen.
Nej.
För att har man väl börjat marknadsföra en författare eller en regissör eller en grupp eller en artist, så tjänar väl i regel liksom bolaget i längden ännu mer på om den är aktiv av fler releaser som man kan sälja.
Ja, men det tror jag. Och det är väl egentligen samma sak vi som nu har vi pratat. Vi ska inte gå så långt på sportspåret här, tänker jag.
Nej.
Men det finns ju samma sak där. Men det är väldigt. Det är inte. Jo, i sport så finns det väl liksom mer vanligt kanske att man har på en säsong.
Så. Även så när man skriver på för en säsong så brukar det vara i slutet av spelarens karriär.
Ja.
Jag tänker typ så här hur det ser ut i NHL-draften där att de flesta skriver väl på ett kontrakt som är för 2, 3, 4 års framåt.
Mm.
Och så tar man det därifrån.
Ja, men
medan det här med precis. Ett års kontrakt i regel är för folk som kanske är 38 och har haft en knäskada sedan tidigare. Man kanske inte kan garantera liksom där att den personen kommer vara aktiv och gångbar.
Nej.
Hur länge som helst.
Nej, så är det väl absolut. Ja, och det var egentligen bara det grejen. Jag har fortfarande inte kommit in på Bon Jovi.
Ja, precis. Bon Jovi sa det. Ja.
Nu är vi inne på... Vi klockar in på 40 minuter nu, typ.
Ja.
Så att jag tänkte att jag...
Det blir lagom mycket Bon Jovi.
Ja, men det blir lite Bon Jovi nu för att jag knyter an till någonting jag tänker att vi ska prata om i nästa avsnitt och hur det här kom upp.
Okay.
Men en av våra trogna lyssnare... som tycker om att kalla sig för Lejonet från Norden som bekant.
Ja. Mm.
Han skickade in en fråga och den frågan ska vi ta upp framöver i nästa avsnitt tänker jag.
Ja.
Men i anslutning till en diskussion som vi hade så kom det upp diskussion så här, om man bara vet den klassiska, om man bara fick lyssna på en grej eller typ titta på en sak eller typ vilka ursprung den mest klassiska av det här är så här, vad skulle du ha med dig till Nödö?
Mm. Men och då hade han Bon Jovi.
Nej, så här. Om du bara fick lyssna på ett band resten av ditt liv, vad skulle du lyssna på då? Och jag sa då Bon Jovi.
Oj, det var oväntat.
Ja, och det var det jag skulle komma till. Jag säger Bon Jovi.
Och då gillar inte du de längre Bon Jovi-låtarna? Du har inte ens hört Dry County.
Nej, men alltså gillar och gillar. Jag gillar ju Blood on Blood och den är ju rätt jävla lång också. Så.
Ja, absolut. Så. Det är den väl.
Jag tycker att det typ är deras bästa låt. Jag tycker New Jersey är deras bästa platta. Och så.
Är inte Dry County med på New Jersey? Eller har jag fel? Kom New Jersey 88 eller 92? Vilket är av
dem? 88
är
vill jag säga. 92 jag låter också. Sent.
Ja,
de släppte väl... Första är väl Bon Jovi.
Ja.
Och sen kom Fahrenheit.
Ja.
Och sen kom New Jersey. Eller kom Slippery When Wet. Yes. Då kan det vara 92.
Jag tror att du är inne på rätt spår faktiskt. Att
nej, jag tror att...
Att det bör vara 88.
Ja, 92 kom...
Soloskivan med John Bon Jovi. Är det inte då?
Nej, släpp... 92 kom den
Keep the Faith.
Ja,
92. Ja.
Exakt så. Ja.
Okej, okay. Nu har jag faktiskt fuskat här och tagit fram...
det är rimligt.
Okej, okay, Dry County är från Keep the Faith.
Ja, precis.
92,
det var lite...
Medan New Jersey kom 88.
Ja, men lite så. Jag tänker att New Jersey som är min favoritplatta, det förvånade mig att jag inte... För den Keep the Faith var någonstans... Det är en bra skiva. Men där någonstans så... Alltså jag är ju... Jag tycker att de var verkligen... Det är ett band som jag har gjort bra grejer alltså länge.
Ja, alltså jag tycker Bon Jovi har varit jävligt bra en gång i tiden.
Ja.
Alltså, hyfsat länge, ja.
Väldigt, väldigt länge skulle jag säga. Och någonstans innan de blev ren AOR. Men och när du skojar så här, om de var metal. Ja, men de var ju fall metal också. Alltså på det här liksom softa hair metal-stadiet.
Absolut, absolut.
Men jag vill ju påstå att jag kommer liksom inte på ett band som har gjort lika mycket brottarhits som de har gjort det.
Nej, alltså absolut. Alltså, när det kommer till just hits så är de väl ganska svårslagna inom rock och angränsande genrer. Ja.
Och nu har jag egentligen två motfrågor till dig här.
Ja.
Eller motfrågor, du har kanske inte ställt någon fråga. Men jag har två frågor till dig. Ja. Som blir fråga om fråga. Eller, fan, jag vet inte. Nu
du har en fråga eller tanke som är på något sätt relaterat.
Jag har två frågor till dig.
Shoot.
Den första frågan är ju vilket skulle ditt band vara?
Ja.
Och varför är det Iron Maiden?
Det är precis vad jag skulle svara. Jag hade tänkt säga om du hade kunnat gissa det, men det är klart att det hade varit Iron Maiden.
Ja.
För att det är omöjligt att tröttna på i min värld.
Mm.
Sättet som gitarren och basen flyter samman på många gånger, även när det inte är en säsong.
Ja.
Fascinerande och liksom harmoniskt för min del.
Jo, jag förstår hur mycket jag än har, du vet, inte klankat ner på mig då, men alltså typ problematiserat min relation till mig då, så förstår jag verkligen det valet.
Ja, det är det som känns mest logiskt i min värld, så för att det är det som ligger mig närmast hjärtat så. Ta som exempel liksom Hell on Earth från senaste skivan, första 3,5 minuterna, det är ingen sång där ens, och jag tycker att det är bland det bästa som någonsin har gjorts. Melodierna liksom i sig är så pass starka instrumentalt att det liksom inte ens behövs vara någon sång där för att vara toppkvalitet på vad man kan prestera inom musik. Så liksom Maiden hade varit det självklara valet för min del. De har varit med mig personligen så pass länge också att jag vet att det kommer att hålla liksom livet ut, så ur ett underhållningsperspektiv. Och jag tycker att de dessutom är rätt breda. Alltså, mm. om man vill ha snärtiga, liksom effektiva hits, så finns ju 4 minuters låtarna som ja. The Trooper till exempelvis och The Wicker Man.
Ja.
Eller Ace is High.
Ja, samtidigt Fear of the Dark är inte så jävla lång heller, va?
Det skulle nog faktiskt säga att den är. Jag skulle säga kanske att den är 7:21 om jag inte är helt fel.
Fan, sjukt att du sätter den exakt. Sjukt att den är så lång.
Ja, men det är det jag säger med vissa med låten, att det
känns inte så långt. Nej. Och den är nog min favorit, trots att jag tycker om också, som jag brukar säga, deras kortare grejer, men den är bra.
Jag kollar ju just upp på Spotify, det står att den är 7:18, men det står också 2015 remaster, så det kan ju vara som så att den liksom så här är lite annorlunda.
Jo, du är förlåten för att du missar med 3 sekunder.
Vad skönt att höra.
Det är lugnt, men min andra fråga är, om du nu förvånade dig att jag skulle välja Bon Jovi på den här frågan,
vad hade jag trott att du
skulle svara? Alltså vad hade varit?
Jag hade trott att du skulle svara att någon form av punkigare band,
ja.
Som jag upplever har en bredare musikalisk talang än det typiska treakords upplägget.
Du tror inte att jag hade valt Ramones till exempel?
Nej,
jag förstår.
Även om Ramones har en väldigt, väldigt stor diskografi, så,
ja.
Vilket hade varit fördelaktigt, så hade jag inte räknat med att det skulle vara varken Ramones eller Misfits, så, utan nej. Snarare något i stil med, säg typ Talco, italiensk folkpunksgrupp med de 7 medlemmar, tror jag, och det är blåsektioner och det är liksom dubbla gitarrer och det är mängder med olika inslag, vilket gör att musiken inte blir lika enformig, så den upplevs mer varierande, så även säg typ Last Kai 14 har väl en ganska så varierande musikalisk approach.
Det har de väl.
Ebba Grön har variation.
Ja, men samtidigt så är det så här, jämfört med, så problemet är att jag skulle ju börja med att tycka så här, att det här är ju bra första gången man hör det.
Ja.
Och det är ju bra.
Ja.
Och tionde gången man hör det så här, det här är bra, men nu vet vi exakt det här. Och liksom, och 20:e gången så vill man ju slå dem i ansiktet.
Mm.
För att man bara tänker att vi vet vad ni vill, alltså jag vet inte vad jag vill ha sagt med det här. Jag skulle nog tröttna på det så jävla snabbt.
Snabbare än vad du skulle tröttna på Bon Jovi?
Ja, något så otroligt. Right. Och det är nog det som jag kanske har valt på. Det band som det skulle ta längst tid för mig att tröttna på av det band jag faktiskt tycker om. För det är så här, om du skulle fråga mig så här, vilket är världens, alltså bandet jag tycker mest om, så är jag inte 100. Bon Jovi är lätt topp 10 band. Men jag är inte säker på att det är det bandet som jag absolut tycker mest om. Det kan det vara. Men det kan till och med vara så idag att jag typ håller både Twisted Sister och Wasp högre än Bon Jovi.
Alltså, åtminstone Wasp ska ju vara högre än Bon Jovi.
Ja, men jag kommer att välja Bon Jovi på den typen av fråga.
Det är helt okej.
På den typen av fråga. Och det
är det
jag menar.
Jag hade inte väntat med det svaret.
Nej, och det köper jag fullt. Så, men vi ska prata mer om Lejonet från Norden i nästa avsnitt.
Ja, och frågor som han vill ha svar på.
Frågor som han vill ha svar på också.
Vill ni andra ha svar på olika frågor som berör våra kulturella kinks, eller kanske era kulturella kinks, hör av er till oss via sociala medier.
Exakt, eller bara berätta. Exakt, inte bara svar på någonting, utan bara kom ett statement, så kan vi kommentera det.
Och se varför det är fel.
Ja.
Tack.
Briljant, tja.